och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som också finns som podd. Och nu blir det reklam för egen verksamhet. För på trädgårdstrollet.se så hittar du fler än 40 sortguider. Om ätbart, om grönsaker, frukter och bär och numera faktiskt också om sommarblommor. Så in och läs för 17 och tipsa gärna en odlingsvän om att de finns. Men förutom att jag poddar och bloggar och skriver sortguider så håller jag också föredrag både online och ute i verkligheten hos trädgårdsföreningar. Förra året så höll jag ungefär 25 föredrag och i år så hoppas jag kunna hålla ännu fler. Och några av mina mest populära föredrag är odla i pallkrage, färska tomater året runt, från frö till frö och odla frukt och bär. Jag är ju faktiskt pomolog också. Så vill du att jag ska komma och föreläsa hos din trädgårdsförening? Då ska du mejla mig på info@tradgardstrollet.se eller så går du in på www.tradgardstrollet.se/kurser och föredrag om du vill veta mer. I det här avsnittet får jag lära mig mer om frö och fröodling av Ove Möller på den svenska fröfirman Nordfrö. Vi pratar om odlingsglädje, allt det härliga med att odla eget frö och klassiska saker att tänka på för nybörjare som korsningsrisk och selektion. Ove tipsar om några egna favoritsorter och vi pratar också om den problematik och de utmaningar som finns i branschen med greenwashing och regler och F1-hybrider. För det är sannoliken skillnad på frö och frö. Nu kör vi! Då var det dags igen. Hej och välkommen till podden. Oj vad jag prasslar med fröpåsar så här års. Och det planeras för fullt. Vilka fröer behöver jag köpa? Vad har jag kvar för sorter från min fröodling förra året? Vad ska jag satsa på fröodla i år? Och det är just det som det ska handla om idag. Vi ska prata frö och fröodling. Tillsammans med dig Ove på Nordfrö. Hej!
Hej!
Hur är det med dig? Hur vill du bli presenterad?
Hur vill jag bli presenterad? Jo,
eller
jag
hur
heter...
brukar du presentera dig själv kanske jag ska säga?
Ja, jag brukar presentera mig som frönörd. Jag heter Ove Möller och äger och driver företaget Nordfrö. Där jag får jobba med min hjärtefråga som är fröodling i alla dess former.
Oh, ja men det låter ju härligt. Och var befinner du dig någonstans då? I vilken zon bor och odlar du någonstans?
Jag befinner mig utanför Kristianstad i zon 1, kanske på gränsen mot 2. Och här är ju ingen snö hos oss längre, så vi börjar ju nästan kika på att gå ut och så på friland snart.
Ja men gud, nu blir jag avundsjuk.
Ja, man kan ju få drömma om det. Sen så tar du en bra stund till innan vi är där.
Ja, men man får väl det. Vad odlar du på din gård egentligen? Jag gissar att det är en gård du har.
Jag har en liten gård, precis. Nu för tiden så odlar jag egentligen bara fröer. Jag kommer från ett självhushållningsperspektiv, alltså från som självhushållare, och odlade mycket till familjen. Så, men nu blir det på sätt och vis tyvärr bara fröer. För det innebär att jag odlar mer än någonsin men äter mindre än någonsin från mina odlingar.
Och när vi säger fröodling, jag tänker att det är så många olika som lyssnar på den här podden. En del är nybörjare och en del är gamla i gamet. Så när vi säger fröodling, då menar vi alltså från frö till frö.
Ja, ja, det är dels ettåriga grönsaker, blommor och kryddor som man sår på våren och skördar frö på hösten. Och sen är det ju de tvååriga grödorna som man sår på våren, övervintrar grödan, till exempel en morot som sen går i frö andra året. Så från frö till frö.
Från frö till frö. Och det finns ju en himla massa fröfirmor. Men vad är just Nordfrö för slags fröfirma? Om man aldrig någonsin hört talas om Nordfrö förut, hur skulle du beskriva Nordfrö?
Okej, jag ska se om jag kan göra det på ett bra sätt här.
Varning, uppsats! Ja, nej,
ja
kör.
Men lite så. Hur mycket tid har vi på oss?
Ja, men kör! Alltid
men så här, det som, alltså Nordfrö kommer ju ur mitt engagemang att odla fröer i Sverige. För i princip alla de fröer som säljs i Sverige är odlade i någonstans antagligen i södra Europa. Så det som jag ville åstadkomma med att starta Nordfrö var att kunna sälja fröer eller erbjuda fröer helt enkelt odlade i Sverige. Och när jag då höll på med min självhushållning alla de här åren så tyckte jag inte att jag hittade så bra fröer som jag skulle vilja ha kvalitetsmässigt. Men framförallt så ville jag ju att fröodlingen i Sverige skulle bli starkare och starkare, kunskapen att odla frö. Så det som vi gör på Nordfrö är att vi odlar 100% av våra fröer i Sverige. Och vi odlar dem dessutom i ett nätverk med ungefär 25 odlare. Och vi odlar dem i hållbara odlingar som vi kallar för regenerativa. Och regenerativa har egentligen att göra med att man vårdar den platsen och den jorden man har. Man ser till att varje säsong så blir jorden som vi odlar i bättre och bättre istället för att man sliter på jorden, alltså jorderosion och alla de grejerna. Vi försöker ta vara på de resurser som finns på platsen. Och det här kräver ganska mycket tid och engagemang för att producera de här fröerna. För vi jobbar ju både då ekologiskt hållbart och socialt hållbart och sen försöker vi jobba ekonomiskt hållbart också. Genom att, ja, det finns många saker vi kan prata om, alla de tre sorternas hållbarhet. Men jag skulle säga att det är det som skiljer Nordfrö från de allra flesta andra fröföretag.
Ja, jag är ju aktiv i Fröodlarföreningen Sesam, så att jag brinner också för fröodling och tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Och jag tror inte alltid att alla som odlar förstår, alltså hur viktigt det är det här med att man har just svenskodlat frö. Varför är det så bra? Varför ska man satsa just på svenskodlat frö, tycker du? Vad är fördelen med det?
Jag tänker att det finns två olika sorters fördelar. Det kanske låter lite konstigt, men så här. Det finns fördelar för dig som sår fröet och ska odla grönsaker eller blommor. Och det är att ett frö som är odlat i Sverige är bättre anpassat för att odlas med i Sverige. Jag vet inte om den meningen är tydlig eller inte, men alltså så här, ett frö som är odlat här kommer att leverera en bättre grönsak och blomma i Sverige. Sen så tycker ju vi att det är otroligt viktigt att man hjälper till med kunskapen att odla frö. För jag har också varit medlem i Sesam i 25 år och min känsla i Sesam är ju att alltså de är ju hjältar i Sesam som håller på med det här. Jag ville ta det ett litet steg längre genom att kunna odla i lite större skala. Sesam är ju väl anpassat för hobbybruk, för trädgårdsbruk om man säger. Vi ville skala upp det lite grann. Och att man skulle kunna försörja sig som odlare på det. Så det finns väl två olika fördelar, tänker jag, med frö som är odlat i Sverige. Dels en kunskapsbit och dels att det faktiskt levererar mycket bättre.
Ja, och om man är en självisk odlare så bara det faktum att det levererar bättre är ju ett fantastiskt, fantastiskt bra skäl. Men sen det här med fröodling, herregud alltså. Förr så visste ju alla hur man gjorde, för annars fick man svälta. Numera är det inte alls lika många som vet hur man fröodlar. Så att jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att ni fokuserar på att sprida även kunskapen med fröodling. För det är inte alla som vet hur man gör längre.
Nej, det är ju livsviktigt. Vi tänker ju ofta att fröodling är alltså samhällsbärande, kanske är lite stort ord, men där finns faktiskt någonting med att kunna odla sin mat och göra det gång på gång, att veta hur man gör. Det är också en demokratisak kan jag tycka bitvis. Att, alltså jag tänker att stora företag som har stark kontroll över frön, det låter inte som ett bra recept för framtiden. Utan vi tänker ändå att ju fler som kan odla, vi skulle gärna ha 100 odlare om vi kunde, liksom, för att ju fler som kan odla frö, desto mer stabila är vi på något sätt som samhälle. Det finns ju en stor osäkerhet idag kanske kring hur leveranskedjor fungerar, hur vår jord egentligen mår. Alltså nu tänker jag vår odlingsjord, jordklotet kan vi också prata om, men alltså rent så här, hur försäkrar vi oss om att det finns både kunskapen att odla mat och en plats att odla mat på i framtiden? Så båda de två, och fröodlingen är ju viktig därför att om man har en grönsak som en tomat så har den ju växt någonstans året innan i vår fröodling. Och det året är också väldigt viktigt för hur, lite rörigt resonemang, men tanken är ju att det är jättebra hur en grönsak odlas det året man odlar den till grönsak. Men det är också viktigt hur den odlas året innan, när den odlas till frö. Hur man behandlar jorden då och hur man, just då kunskapen är då att odla frö. Så vi ser det som att lite grann så här, vad gjorde din grönsak förra sommaren? Har ju att göra med att det faktiskt är viktigt var fröet kommer ifrån och hur det produceras.
Ja, dels det och sen tänker jag tänker också ur ett beredskapsperspektiv. Precis som du säger, du, det här med om det blir stökigt med leveranserna och matresiliens och allt det här. Man brukar ju ofta säga att i Sverige så är vi självförsörjande på socker, vete och morötter. Men eftersom vi importerar det fröet som vi sår så skulle jag vilja säga att Sveriges självförsörjningsgrad är noll. Så att det är ju ett
På ett sätt så är det
perspektivfråga.
så.
Men då känns det ju ändå tryggt att veta att det finns några som vet hur man gör om det skiter sig. Att det finns lite svenska fröfirmor som har verksamhet igång. För man skulle ju kunna tänka då att en person som har en fröfirma som du, att man inte vill att kunderna ska kunna fröodla, att de bara ska köpa frö av dig. Varför vill du att fler ska fröodla?
Ja, men så här är det. Alltså, jag kan tänka mig att bli arbetslös.
Bästa svaret.
Med glädje skulle jag kunna tänka mig att bli arbetslös om alla som kan i Sverige odlar sitt eget frö, såklart. Därför att för mig är det, alltså för mig kommer det en dag en hjärtefråga ifrån, som man säger, fröodlingen till att börja med. Och sen när jag då upptäckte att jag inte kunde hitta bra kvalitetsfrö odlade i Sverige så kände jag mig kanske mer tvungen att starta Nordfrö. Jag är egentligen ingen företagare. Så det som genomsyrar oss är ju att vi vill ju gärna att så många som möjligt i Sverige ska kunna odla fröer och ta sina egna fröer. För ju fler platser vi kan odla frö på, ju stabilare, ju mer resilienta är vi. Så om vi skulle sitta här som enda företag och ha 100% av fröförsäljningen i Sverige, då är vi inte stabila längre.
Nej. Ja, då blir det svettigt.
Och det ska vara demokrati, det ska, alltså, det arbete som Sesam gör är fantastiskt, det arbetet som vi gör, om jag nu får säga det själv, är ju fantastiskt. För att fröodlingen ska helst finnas på så många platser som möjligt. Och det här har också att göra med att om du odlar frö själv hemma i din trädgård så har du också en förmåga att avgöra vad som är bra fröer hemma hos dig. Sen anpassas de fröerna till din plats och då kommer de fröerna ge bättre och bättre avkastning. Som alltså i grönsaker och blommor. Och att fröodling för mig är att lära känna en växt genom alla dess olika stadier. Så man får faktiskt, det är faktiskt som grönsaksodling med extra allt. Man får liksom se hur den blommar, se hur fröerna ser ut, välja ut sina bra fröer. Man vill ju välja på egenskaper som passar en när det gäller smak, tidighet. Så jag ser alla fördelar med att alla människor kan fröodla eller vill fröodla. Man får reda på helt nya saker. Jag odlade persilja förra året och upptäckte att den doftar otroligt gott, persilja.
Tänker
Och
du
vem visste att
blommorna?
persilja knappt blommade ens? Och så har den fantastiskt väldoftande blommor. Så man får reda på så mycket när man fröodlar om det, om de grönsaker och blommor man odlar.
Vad var det första du började med att fröodla? Minns du det?
Ja, det här var ju lite knasigt kanske, men jag kom in i ett projekt. Jag jobbade på ett museum, ett lantbruksmuseum, och då kom jag in i ett projekt som handlade om att fröodla äldre sorters morötter med Nordiska genbanken. Så i
Jaha.
princip det första frö jag sådde i mitt liv var i ett fröodlingsprojekt.
Oj, no
Ja,
pressure,
nej,
bara.
eller hur? Men det var ju lite så, då hade vi ju hjälp av Nordiska genbanken och vi skulle odla fram gamla morotssorter som passade till det lantbruket som var
Oj, minns du vilka
1800.
sorter? Var det early or vad är long orange eller vad heter de?
Nej, men det var nog lite fodermorötter
Ah,
och
fodermorötter.
foderbetor för det skulle gå in i foderstaten hos korna. Jag minns inte, nej tyvärr. Men nej, så jag började lite lugnt i
Lite lugnt. Jesus Christ. Men vad fröodlar du nu då? Vad tycker du är roligast att fröodla? Vad har du mest av hemma på gården? Eller är det en salig blandning av allt?
Det brukar bli så här, det här kanske låter lite dystert, men först så fördelar vi ut alla grödor till våra olika odlare, våra 25 olika odlare. Och det vi inte får iväg brukar vi ta på oss. Så att vi brukar få, ja, skalken, eller hur ska man säga, sistan brukar vi få. Så nu är det nog faktiskt mer en fråga om att täcka upp sortimentet än vad det är att odla det jag vill odla. Skulle jag få välja hur jag vill odla så skulle jag egentligen vilja gå tillbaka till att börja odla grönsaker. För tänk att få odla 10 sorters vintersquash och prova alla olika
Åh,
10 sorterna.
herregud.
Eller prova 10 sorter. Alltså, är du med? Att vi skulle få prova alla olika sorterna. För att nu så får vi bara odla frö och nästan aldrig äta någonting. Framförallt ingenting som korsar sig.
Nej, det är ju det också. Vad är det knepigaste då med fröodlingen? Vad ska man tänka på? Är det korsningsrisken?
Ja, det knepigaste med fröodlingen. Nej, jag skulle nog inte bry mig för mycket om korsningsrisken och så. Jag skulle försöka hitta en glädje i att fröodla istället. Och om det korsar sig lite grann hemma i din trädgård så spelar inte det så stor roll, för det roliga är att våga försöka. Och sen är det vissa sorter som korsar sig väldigt mycket och då kanske man inte ska ge sig på dem till att börja med. Men jag skulle inte vara nervös för varken, alltså det finns ju en korspollineringsrisk och det finns en populationsstorlek. Och populationsstorlek betyder ju hur många plantor man behöver av en sorts gröda för att man ska behålla den genetiska variationen. Och jag skulle inte oroa mig över det heller egentligen, utan bara ösa på egentligen för att känna glädje. Sen finns det ju alltid nya fröer att köpa, tänker jag.
Ja, men någonstans måste man ju börja såklart. Men om man nu vill fröodla och vill vara lite seriös i sin fröodling, vad är det era odlare tänker på när de odlar till er? För det är en sak att odla för sig själv, fröer man ska ha själv. Det är en helt annan sak om man ska sälja fröerna till andra. Och
Ja.
då tänker ju ni på förmodligen både plantantal, så att det inte blir inavelsdepression. Ni tänker förmodligen på avstånd till andra sorter som kan korspollinera, och selektion är ju också super, superviktigt. Vad tror du att folk misslyckas i allmänhet hemma när de fröodlar mest? Vad är vanligaste misstaget de gör när de fröodlar som de behöver bli bättre på?
Nu tänker du i en
I
hobbyodling.
en hobbyodling, i en hemträdgård. Men jag vill kanske ändå sprida mina fröer i trädgårdsföreningen och sådär. Och ge till grannen och svärmor.
Ja, men då skulle jag ändå hänga med på det du sa först, att man försöker tänka på någon sorts isoleringsavstånd. För att om man vill ha en sort som ska vara exakt densamma, då är det ju egentligen isoleringsavståndet som är viktigt. Jag tänker att plantantalet, populationsstorleken, är inte lika viktigt på kort sikt. Och det finns många grödor som klarar sig på väldigt få plantor. Men är man väldigt sugen på att ta sin favorittomat och dela med sig av den så är det bra att titta efter hur långt plantavstånd som behövs eller om man kan isolera plantan på något annat vis. Man kan ju isolera tomatblommor till exempel med en liten tygpåse eller något sånt.
Tomater är ju väldigt tacksamma just för nybörjare. Finns det några andra grönsaker som är tacksamma för nybörjare som vill testa på att fröodla, tycker du?
Någonstans brukar det vara enklast med baljväxter som bönor och ärtor som kräver ganska litet avstånd och som inte urartar så jättemycket. Så fort, nu kan jag mest grönsaker, jag är inte så duktig på blommor, så
Men
jag
vet
kan
du
inte
vad, det
ge.
är samma här.
Ja, men jag fattar, jag får inte ihop det. Men jag tänker mig tomaterna, baljväxterna. Om man inte har några grannar i närheten så kan man ju odla en sorts gurka. Då kan man skörda några gurkor på plantan till att börja med. Sen kan man släppa fram några gurkor till frö och så kan man dela med sig av dem. Det man tycker om att odla är väl det bästa. Sen är det ju svårare och svårare när vi kommer då till morötter och lök och alla de som är 2-åringar. Det är ju lite svårare.
Men ettåringar, det är väl klokt att börja där. Någon ettårig självbefruktare som tomat eller bönor eller ärtor, absolut. Man kan ju prova med sallad om man vill, men jag tycker bönor och ärtor är bättre för nybörjare.
Ja, sallad är ju ändå lite så här steg två, för där ska man ändå hålla koll på att den inte blommar för tidigt.
Precis.
För då selekterar man på tidig blomning. Och sen så ska man ändå kunna få fröer på hösten, och då får det inte regna för mycket och så hit och dit. Men det är också förvånansvärt många växter som vill bli frö, det är ju deras jobb. Så väldigt många växter blir frö till slut, hur man än gör.
Och nu sa ju du det här ordet selektion. Vad betyder selektion? Vad gör man då när man selekterar?
Dels kan man då selektera på när man vill behålla de egenskaper som den växten har. Om det är en tomat som är rund, röd och hög så ska den ju vara det. Och har man då en planta som visar andra egenskaper så tar man bort den plantan. Det kan vara en bladväxt som en sallad som också ser, alltså allting som ser fel ut tar man bort. Att man har en beskrivning av växten, hur den ska vara när den är som den ska vara. Och då selekterar man bort allting som ser otypiskt ut. Och det är ju så vi jobbar jättemycket med våra odlare. Att de går igenom hela säsongen och kollar på selektion, på negativ selektion.
Och sen sparar vi ju aldrig frö från sjuka plantor, för det vill vi ju inte sprida vidare heller.
Nej, precis, precis. Och inavelsdepression i de få fall man ser det så brukar det vara att plantan också blir mindre och sämre och ser taniga ut liksom så.
Ja, man brukar inte behöva undra.
Nej.
Har du några sådana där absoluta favoritsorter då, som du vill tipsa om? Som du önskar att fler skulle upptäcka? Vad har ni för roligheter i sortimentet? Nu får du berätta.
Oj, vi har ju bara roligheter i vårt sortiment. Ja, nej men jag har ju som sagt kommit av med en smula i grönsaksodlingen, men vi har ju en del sorter som vi är väldigt glada för, som vi hoppas. Man stöter ju på lite problem med Jordbruksverket att få odla vad man vill. Så även om det finns sorter som levererar extremt väl i Sverige, är de inte godkända av Jordbruksverket får man ju inte sälja dem. Jag tänker att det finns några sorter som jag gillar som är i den häraden. Men jag skulle faktiskt vilja slå ett slag för den bönan som vi kallar för Oves lilla svarta. Och den har en lång historia. Men det är alltså en kokböna som är en liten svart böna. Man skördar den i torrt skick. Och den ger extremt mycket skörd. Vi har varit uppe på nästan 120 baljor per planta.
Oj, det är ju
Och den
fantastiskt.
Ja, den mognar av, den är torr på plantan. Alltså här, då kan ju, bor vi i en bra zon här nere, men den har ända upp till Piteå så har den mognat av i torrt skick på plantan.
Nej men gud, och det här är alltså en kokböna, så man torkar den och sen kokar man den, eller?
Ja, men det som är fördelen är att den väldigt ofta torkar redan på plantan ute i odlingarna, så man behöver inte ta in den och eftertorka den. Och så smakar den fantastiskt och den är lätt att blötlägga och den är lätt att koka. Och den håller både formen och färgen bra liksom. Så det är en av mina stora favoriter.
Nej, jag tycker ni har ett väldigt fint sortiment. Om man jämför med stora, monsterstora fröfirmor så är ni ju små. Men ni har ett väldigt fint och genomtänkt sortiment. Och många av de sorterna som ni odlar är det faktiskt bara ni som säljer. Är det medvetet? Har ni tänkt ut det så eller har det bara blivit så?
Det där är en blandning. Jag tror, vi har ju försökt tänka igenom vårt sortiment och givetvis hitta en del sorter som vi är ensamma om. Men sen är det också svårt för det finns ju oerhört många fröfirmor som säljer olika fröer. Så det är också svårt att vara ensam om några sorter. Det vi har försökt göra är att vi vill ju sälja mat, alltså att människor kan odla mat på våra fröer. Då vill man ju ha in ett brett sortiment av bra sorter. Det som vi inte har kommit så långt med är ju egentligen kålväxterna, för det verkar som att det är de svåraste att fröodla på ett bra sätt.
Och det är väl mycket på, jag tänker raps, alltså det korsar sig mycket med raps, och det är väl mycket rapsfält också i Skåne, tänker jag.
Ja, fast rapsen korsar sig nog bara med kålrot och några
Ja, det är inte så
sådana.
bara.
Nej, men jag tänker så här, alltså all vitkål, all kålrabi, all grönkål,
Lagom.
allt sånt klarar sig. Nej, men sen odlar vi ju på olika ställen ända upp i Värmland. Så att vi kan alltid hitta ett ställe som funkar. Men kålen är en stor utmaning. Framförallt att övervintra huvudkål är en jättestor utmaning. För den kan man inte övervintra på friland så.
Nej, det är inte helt enkelt. Jag brukar ju hålla fröodlingskurs för Sesam. Åka runt i Sverige och kolla fröodlingskurser, bland annat tillsammans med Olle som är ålderman för kålrot och rova. Och han brukar också berätta om just det där att det är inte helt enkelt att odla kål. Man får verkligen tänka till. Så då är det lättare för mig som fokuserar på spenat och mollar då.
Ja.
Och ni har ju en
Jo, så
spenat
är det.
i ert sortiment som heter Torin. Vill du berätta något om den?
Nej, det vill jag inte.
Nej, nu släpper du.
För vi tog in den i fjol. Vi tog in två olika sorter i fjol och har inte lyckats grovtesta dem till en hög procent nog. Så jag kan tyvärr inte berätta någonting om Torin.
Ah, nej men då skuttar vi ifrån den.
Jag
Till
tror det.
det här med F1-hybrider. Alltså vad vill du inte ha i ditt sortiment? Har ni några F1-hybrider i ert sortiment till exempel?
Nej, vi har inga F1 alls. Vad vill vi inte ha i sortimentet? Vi vill ju givetvis ha sorter som går att odla frö på. Och eftersom F1-hybriderna, när man odlar frö på dem själv, så är inte de konstanta. Det vill säga, det kan bli lite vad som helst andra året och tredje året som man odlar de här F1-erna, om man tar frö själv. Så vi har ju ingenting med som du inte kan odla frö på själv. Vi försöker ju. Alltså vi tar ju fram vårt sortiment tillsammans med våra odlare. Och många av våra odlare säljer grönsaker till kunder i slutändan, så de har ofta en väldigt god erfarenhet av hur en planta växer, hur mycket skörd den ger, hur gott den smakar. Så vi väljer ju väldigt mycket på hur de levererar i Sverige. Och att det ska smaka supergott. Alltså helst så ska man ju, alltså alla grönsaker man odlar så vitt man kan, så ska man ju skörda dem och gå in och äta upp dem direkt. Eller äta dem på vägen in genom dörren. Och vi tänker någonstans där, alla tomater vi tar fram, det ska ju gå att käka upp dem liksom direkt från plantan. Man ska ju älska det man odlar på det viset.
Det är ett bra betyg.
Ja, men jag tänker det, är grönsakerna uppätna innan de kommer till köksbänken så är det ett jättebra betyg. Och det är det vi tänker på när vi tar ut vårt sortiment, att det ska vara bra och goda grejer. De ska passa i olika zoner i Sverige. Alltså även om våra fröer är odlade i Sverige så är det ändå en stor utmaning i norra halvan av Sverige att odla vissa saker som blir liksom så hinner mogna fram. Så vi försöker också hitta grödor som passar bra i hela landet. Där har vi våra odlare till hjälp som kan avgöra hur tidigt saker och ting mognar fram. Vi har också börjat med en odlingspanel som innebär att vi har ungefär 20 personer runt om i landet som testodlar våra fröer till grönsaker. För att de beskrivningar som ska finnas eller som finns på vår hemsida ska ju gälla Sverige. När man köper in fröer från kontinenten så får man en beskrivning på, ja men blir mogen på 90 dagar, smakar så och så, blir säkert jättefint. Ja, kanske där den i södra Tyskland. Men vi
Eller
vill ju veta att,
Portugal eller
ja,
Indien eller vad det nu kan vara.
och vi
Frankrike.
vill ju veta att våra grönsaker levererar i Sverige. Så då vill vi, så vårt sortiment styrs av vad som blir bra här uppe i vårt land. Sen är vårt land avlångt, men det är i alla fall det som styr oss.
Och då kan man ju tänka då apropå det här med lokalsorter till exempel. Det finns ju många sådana gamla lokalsorter som har odlats länge på en plats. De är ju verkligen anpassade efter olika platser. Och om man då jämför med hur stor skillnad det kan vara på att odla en sort i Sverige, hur stor skillnad är det inte då på om man flyttar den sorten till, ja men Portugal eller södra Tyskland eller som du säger. Alltså det är absolut en utmaning.
Jo, för ibland så får vi samtal från folk i norra Sverige som undrar varför vi heter Nordfrö, för de tycker vi borde heta Sydfrö, eftersom det kan vara 100-150 mil hem till oss. Men då är vi lite så här, ja fast jämför du så är vi ändå ganska nordliga i hur vi odlar vårt frö.
Ja, precis, jämfört med de stora fröfirmedrakarna liksom.
Ja.
Hur har den här säsongen varit då? För det har ju varit en ganska utmanande odlingssäsong för många. Först så var det torrt och hett och sen så vart det blött. Hur har det gått för er?
Ja, vår fröodlingssäsong var ju inte den bästa som vi har haft. För precis som du säger, när det, alltså egentligen så ska en säsong helst vara att det är blött på våren och torrt på sommaren och hösten. Det är
Precis,
det.
lite tvärtom hade vi velat ha, lite
Ja,
tvärtom.
alltså för fröodlingsmässigt var det ju en väldigt stor utmaning för oss att få fram frö och dessutom att det håller hög kvalitet. För det är en sak att få fram frö och det är en sak att få det att gro till 90-95%. Och det innebär ju också att våra odlare får också större utmaningar såklart och lite mindre ersättning den här säsongen. För vi jobbar ju lite grann som ett någon sorts kollektiv där vi försöker hjälpa varandra att få en bra skörd. Vi har många olika knep för att försöka få en stabil frötillgång då från oss, alltså en stabil fröleverans från våra odlare. Men det var ju utmanande. Och det är ju en anledning till att man odlar frö i södra Europa, att det finns ett jämnare klimat. Alltså, det är ju inte som att det är svårt att förstå varför, men vi försöker ändå jobba vidare på hur kan vi då fortsätta producera okej, bra frö i Sverige fast det är en dålig sommar. Och konsekvensen blir ju att vi säljer slut på en del sorter fortare, att vi har fått stryka vissa sorter i sortimentet. Och det är ju effekten av att odla i Sverige. Och det är en kostnad vi har. Om vi nu tidigare pratade vi om det här med vad vår fröpåse egentligen innehåller jämfört med våra konkurrenter, så innehåller den risken för dåligt väder i Sverige, som ju blir en kostnad i slutändan för den som köper vårt frö. Men vi vill ju inte ge upp bara för det.
Nej, och jag tänker också att det kommer ju alltid finnas risker med att importera frö också, apropå det här med Portugal och så. Det har ju brunnit en del i Europa, om det är någon som minns alla dessa brandrapporteringar. Så att personligen så jag är inte helt bekväm med att det är fyra, fem stora fröfirmor som liksom sitter och äger all världens mat. Särskilt inte i tider av kris och krig. Vi ska ju förbereda oss här nu, tycker de. Det tycker väl jag också. Och då är det ju inte så dumt att man lär sig att fröodla och att man stöttar svenska fröfirmor faktiskt. För det är inte så himla lätt att vara fröfirma i Sverige. Ni brottas ju med en hel del. Vad är det som är svårast med att driva fröfirma i Sverige? Förutom vädret.
Ja, men den är svår nog. Där finns ett par andra saker som är utmanande. En är ju att, om vi får prata lite mer så politikhållet, det är att Jordbruksverket stöttar ju inte småskaliga primärproducenter egentligen i någon form, men de stöttar ju inte fröodlingen på något vis. Så vi, vad ska man säga, deras politik gynnar mer större företag som odlar konventionellt. Och när vi då kommer in lite från sidan och försöker påverka det som vi tycker är viktigt idémässigt, det här med fröodlingen, så är det olika avgifter, olika lagar, olika saker som jag kan förstå i allmänhet varför man bör ha ett regelverk och man bör ha vissa lagar klart för sig. Men Jordbruksverket vill ju stötta livsmedelssäkerhet. De pratar ju om krisberedskap och så, men när det
Säger de i
kommer
alla
till,
fall.
vad sa du att?
Säger de i alla fall.
Ja, precis, de säger det, men på vad heter det, boots on the ground, där vi är liksom, där är det tvärtom faktiskt. Och det kan vara ganska kämpigt att märka att, vi säger så här, man måste testa sina fröer för fröbundna sjukdomar. Om du odlar 1 ton frö, då är det inte så stor kostnad att testa de fröerna. Men odlar man 1 kilo frö så blir det en väldigt stor kostnad i procent. Så det finns liksom ingen anpassning till att ta in småskalig produktion som vi har. Det finns liksom heller ingen så här, vi fördelar ju vår areal på många olika ställen och det är ju hela vår princip. Och då kan ju inte vi söka EU-bidrag till exempel och sådana grejer för att vår areal är utspridd på så många ställen. Ska vi certifiera oss så måste vi betala 25 gånger certifieringsavgiften. Ja, en till varje ställe.
Jag förstår.
Så vår struktur passar inte hur Jordbruksverket tänker så. En annan utmaning är ju att när vi säljer en påse frö så ser den ut som vilken som helst av alla våra konkurrenter. Det ser ut som en fyrkantig påse med frö i. Det som är skillnaden är att vi har ju lagt ner ett sånt enormt stort arbete bakom det här fröet. Och de andra företagen kan ganska lätt säga att de är hållbara eller jobbar för en morgondag eller framtidens frö eller vad som helst. Men det kan vara ganska tomma ord i slutändan, men vi konkurrerar ändå med en väldigt liknande produkt. Så vi kan ha lite svårt att tränga igenom det här bruset som finns i marknadsföringen och få fram vad vår produkt egentligen handlar om. För den handlar ju om så himla mycket mer än egentligen bara fröerna i påsen. Så det är väl någonstans där vi brottas med att få fram vikten i att fröodlingen är viktig. Att försöka kämpa för den, men vi tar ju också lite grann av det perspektivet. Vi bråkar ju med Jordbruksverket. Vi försöker ju att berätta så mycket vi kan om hur våra fröer produceras och varför det är viktigt. Vi får ju förmånen att prata med dig idag.
Ja, det är förstås trevligt, men så mycket makt har ju inte jag. Vad jag kan göra är ju att belysa alltså den problematik som finns. Det som är roligt och det som är svårt. Och jag är ju aktiv i Sesam och har ju suttit med på en del sådana här informationsmöten online med Jordbruksverket och sådär. Och det är ju liksom inte, det är ju ganska deppigt. Om man får säga det så. Därför att det är ju mycket EU-regler. Det är EU-regler som styr och det är EU-regler som skärps. Och det man tyckte var lite dåligt innan, man känner liksom hur snaran dras åt. Det blir inte långsamt bättre och bättre, utan jag skulle säga att det långsamt blir ännu mer centraliserat och ännu mer globaliserat. Och ännu lättare för de här stora företagen att ta patent på jättemånga sorter i hela EU samtidigt och så vidare och så vidare. Och det är verkligen skillnad på frö och frö. Och det tror inte jag att alla som odlar förstår riktigt. Därför att odling i Sverige, det är liksom, det är något mysigt. Det är feel good och det är vackra blommor och det är härliga grönsaker och allting ska vara så otroligt feelgood fluffigt förpackat och det ska vara snabbsnyggt i kruka och det är liksom bara myspys och regnbågar och enhörningar och solnedgångar överallt. Och det är inte så branschen ser ut. Och det tror jag att det är många som har svårt att förstå, att branschen, trädgårdsbranschen som helhet säljer liksom idén, drömmen om en trädgård, feel good, härligt. Men allt det här jobbet bakom att få fram de här produkterna, det är ganska komplicerat. Och det är ganska politiskt. Och det tror jag verkligen inte att alla förstår eller vill kännas vid riktigt. För de vill att det bara ska vara mysigt alltihopa.
Jag tycker det är en jättebra beskrivning.
Och lite sorgligt kanske, men ja.
Ja, men en sorglig beskrivning, men den ringar ju ändå egentligen in jättemycket det som vi, om jag nu pratar om oss själva på Nordfrö, att där har vi ju vår utmaning jättemycket att både påverka politiskt och hela den biten, men också det här fluffet kring liksom så här, allting kan ju se fint och hållbart ut, precis som du säger, allting kan se så, det var en jättefin beskrivning, vi får ta med den i vår marknadsföring. För jag tänker ändå så här, för att ur vårt perspektiv så känns varje dag supermeningsfull. Därför att vi har ju garanterat jobb i ganska många år framåt och om Jordbruksverket och EU tajtar till olika regler och lagar så kommer vi ju att bli mer och mer, jag ska inte säga olagliga, men vi kommer ju hamna i en gråzon där vi kommer att försöka påverka dem genom vårt praktiska arbete. Så även om det som du målar upp är i viss mån deppigt så vi känner ju väldigt stor tillförsikt varje morgon vi vaknar att vi har en viktig arbetsuppgift. Så det går på bägge hållen där.
Nej, men jag förstår precis vad du menar. Jag brukar ju ofta tjata om föreningen Sesam i mina kanaler. Och jag vill bara poängtera att föreningen Sesam är alltså en ideell förening. Jag får inte betalt för att prata om Sesam. Jag har inget arvode, jag har ingen lön från Sesam. Utan jag gör ju det ideellt för att det är så meningsfullt. För att det är så viktigt. För det är liksom mitt sätt att påverka och känna att jag gör någonting för att den här världen ska bli lite bättre. När det känns som att det är så mycket som går åt pipsvängen. För det är ju också det här nu, alltså hela den här branschen nu, hela trädgårdsbranschen, den går ju igenom ett riktigt stålbad. Det är fullt med trädgårdsföretag som går i konkurs. Jag var med på en sån här livesändning med SCB när de presenterade siffrorna för hur det har gått 2023 och så för de som odlar växter och så. Och det var ju deppigt det också såklart. Och det är, alltså vi har ju sån utmaning. Dels det här med, vi har transporter, vi ska försöka fasa ut torven, alltså jordsäckar kommer bli svindyra, alla växter som du köper i en butik kommer bli svindyra därför att de måste transporteras dit. De kommer vara dyra för att det har varit dyrt att ha igång växthusen där de har odlats, till exempel. Och då är det ju frestande att börja odla mer själv. Men om man då inte riktigt vet, alltså det är ju en fröjungel där ute. Det är inte så lätt att veta. Det är inte så lätt att välja. Det här med utvecklingstid och att folk pratar om zoner vad gäller ettåriga grönsaker, det är inte så många som gör det. Utan de flesta tror att det här med zoner, det är ju bara intressant och relevant när man pratar om äppelträd eller syrener eller hortensia eller någonting. Men det stämmer ju inte. Det är ju jätterelevant för oss grönsaksodlare också. Så hur skulle du tipsa om det kommer in någon här? För ni brukar ju finnas med på Nordiska trädgårdar. Jag har träffat er där förut, ni hade en monter. Om det knallar in en glad filur och säger hej, jag vill odla min egen mat, jag vill försöka bli självförsörjande, jag bor här i zon 3. Vad ska jag ha för någonting? Vad tycker du att de ska tänka på när de väljer sorter? Hur ska de tänka så att de vet att de lyckas ganska bra i alla fall?
En tanke skulle kunna vara att titta historiskt vad som har funkat. Vad har folk, om vi nu pratar självhushållning, som är en ganska seriös ansats tänker jag, när man odlar. Men i viss mån historiskt, vad har funkat hemma hos dig? Har det funkat med vilka rotfrukter har fungerat? Vilka baljväxter har fungerat? Vilka bladväxter har fungerat? För det kan ju vara förvånansvärt hur en säsong i Norrland kan leverera otroligt bra kålväxter. För att tillväxten är så mycket större beroende på ljustimmarna.
Och mördarsniglarna är så få.
Ja, och kålfjärilarna finns inte. Jag har haft vänner uppe i Umeå som har odlat broccoli så det bara sjöng om det.
Gud.
Och här nere får vi kämpa för att få ihop broccolin. Så att jag ska nu försöka kika lite så här, vad ska man säga, agrarhistoriskt. Lista ut vad folk odlade i den trakten tillbaka i tiden. Men jag tänker mig att man ganska ofta faller tillbaka på seriösa rotfrukter, seriösa baljväxter. Det finns både olika former av gråärtor och sånt som är en bra baljväxt som man äter, alltså som en torr ärt. Och det finns en del bönor som fungerar. Zon 3 är väl ändå ganska gynnsam zon, tänker jag.
Ja, det skulle jag säga. Jag som bor i zon 4. Ja, det skulle jag säga.
Ja, jag tänker så här, man kan ju jobba mycket med varmbänkar eller kallbänkar, eller om man tycker om att ha kanske fiberdukar och sådana grejer, så kan man få ganska mycket skörd. Men jag är inte i första hand kunnig på grönsaksodling i olika delar av landet. Men jag tänker lite agrarhistoria där kanske.
Men ni har ju säkert många sådana där ganska så säkra sorter i ett sortiment som är ganska snälla och lätta att ha att göra med.
Jag försöker tänka lite grann det här. Jag skulle säga att ganska mycket köps i ganska stora delar av landet av det vi har. Vi får se vad odlingspanelen kommer med, för vi har odlare ända upp i zon 8 som deltar i
Oj!
odlingspanelen.
Vad odlar man där, höll jag på att
Ja,
säga.
det enda jag vet om zon 8, jag har varit i Ammarnäs en gång, som har den här, en ganska berömd potatisbacke där man faktiskt
Ja,
odlar potatis i en
precis.
södersluttning. Vi får se vad zon 8 rapporterar till hösten.
Ja, vad, zon 8, vad är det? Det är väl fjäll? Alltså,
Ja, det är
jag
närmst, det är
tänker.
nästintill.
Alltså gud, det här med självförsörjning kommer ju komma stort i år. Jag vet att det är jättemånga stora föreningar och så som fokuserar på självförsörjning och har det som tema, bland annat då Riksförbundet Svensk Trädgård. Och jag hoppas att man inkluderar fröodling då. Därför att jag tror att det är väldigt många som tänker på självförsörjning och bara tänker skördevikt. Så skörd. Hur mycket får man ut? Hur många kilo äter man per år? Jag tror att det är så många tänker. Men självförsörjning handlar ju mycket om kretslopp. Alltså förmågan att kunna skapa många kretslopp och knyta dem nära sig. Och då tycker jag att fröodling borde vara en sån självklar del. Vi får väl se om vi kan
Ja.
bidra till här nu att de kommer ihåg att ta upp det när de.
Ja, men jag tycker det låter väldigt rimligt att just tänka sig att fröodling måste ta en viss yta av hela odlingsarealen när man planerar en odling. Det bästa tror jag är att gå ihop om man har grannar och vänner. Föreningen Sesam brukar vi pusha för så mycket vi kan också.
Vi
Så
har ju
att,
lokalgrupper i Sesam, så det brukar vara ett bra
ja.
sätt.
Också det att man kanske kan odla om man har ett par tre grannar på lagom avstånd, att man kan byta frön, för man får ju ofta så otroligt mycket mer frön man behöver. När vi odlar frö på 100 morötter så får man ju in en del frö. Så jag tänker, om man hemma skulle odla på 15 morötter så får man ändå skitmycket frö. Så det bästa är ju då att antingen då gå med i föreningen Sesam och byta bort fröerna, eller ha ett gäng vänner där man faktiskt går ihop och odlar olika grödor. Dels kan man ju då lära sig mer om det, och dels så får man bytt fröet. Alltså man får så mycket frö bitvis.
Alltså man känner sig så otroligt rik. Jag känner mig
Ja.
som Joakim von Anka i slutet av säsongen när jag skördar mitt frö. Jag kommer liksom där med mina ICA-kassar med mollafrö.
Ja, men
Istället för
det.
guldpengar så simmar jag i mollafrö. Och då finns det ju alltid någon som säger så här, ja, men vad ska man med så mycket frö till? Ja, man byter bort det, precis som du säger. Jag behöver inte odla allt det där fröet själv, utan jag kan ju använda det som en alternativ valuta för att byta till mig andra sorter. Om jag bara skulle odla allt det där fröet, då skulle jag ju bara ha trädgårdsmålla eller spenat i hela min trädgård. Det går ju inte, herregud. Men nej, det är en härlig känsla. Det är som att när man tar ut en limpa ur ugnen. Man känner sig rik, brukar jag säga. Och
Ja.
det tycker jag är det roligaste med att fröodla. Vad tycker du är roligaste med att fröodla?
Jo, det är ju den här rikedomen i vad det ger. Att man har den här skatten av frön. Jag vill bara säga en sak om det där med mängden frö. Ja, man får ju oerhört stora mängder frö, men man har ju också en möjlighet att välja ut det fröet som har mest kvalitet då också. Det är ju så bitvis att det fröet som säljs i hobbyförpackningar är ju inte det fröet som håller högst kvalitet. Så när du odlar själv så kan du välja ut, du kan ju slänga hälften, det gör ju ingenting. Du kan bara behålla den halvan som har bäst kvalitet, vilket gör att det kommer bli bättre och bättre grönsaker eller blommor när du odlar på det. Så det ser jag som en förmån, som en utgångspunkt.
Nej men verkligen, för det är också en sån där argument man kan få höra ibland att så här, det är mycket bättre att låta alla fröfirmor sköta fröodlingen därför att de är så bra på det. Vi privatpersoner kommer aldrig bli lika bra som fröfirmorna och då blir jag helt vansinnig när jag hör sånt. Därför att det stämmer helt enkelt inte. Det är
Nej, jag
precis
tror
som
inte
du
det stämmer
säger.
heller. För att du får inte, alltså man levererar inte det bästa fröet till hobbyodlare. Så du har garanterat ett bättre frö när du tar det själv. Och du kan skörda i exakt rätt tidpunkt, du kan välja ut det som är finast och bäst, du kan alltså storlekssortera på det. Nej, jag ser jättemycket fördelar med att du odlar fröet själv. Jag tänker att någonting av det mest fantastiska är just att få följa en växt, att lära sig mer om den, att kunna se på en växt. Alltså nu kan man ju säga så här, okej, jag vill äta den här tomaten för den verkar godast. Men man lär sig ännu mer om sina plantor. Sen hur blommar den? Hur kan jag hjälpa den att blomma? När är fröet moget? När är det för tidigt? När är det för sent? Man lär sig så mycket om växten. Alltså jag tycker man blir mer kompis med de växterna man odlar. Och man lär sig också tålamod. Jag tänker att det kan man ha nytta av. Jag är ganska otålig som person. Så när jag berättar för folk att jag i lugn och ro kan fröodla morot i 2 års tid så kan de bli så här, vad i hela friden, du som är så hialös eller du som är så otålig. Och det är lite så här, ja fast man går bredvid som en vän som man lär känna sakta, sakta och sen så blir ju liksom tålamodet går åt bägge hållen för att grönsaken tvingar dig att öva ditt tålamod. Och
Nej, men
så
verkligen.
lär man sig sakta, sakta. Man lär sig till exempel hur då, som jag sa, hur en persilja doftar. Så plötsligt så växer liksom, ja växer är ju en bra metafor, men odlingen, det breddas. Det är som att man går en fortsättningskurs i grönsaksodling. Så jag tycker det samspelet är väldigt spännande och viktigt. Och att man just så här, att man lär sig att just det att odla mat till sig självhushållning bra, att odla fröet till maten till självhushållningen, ja det är dubbelt så bra liksom.
Och sen är det ju ofta någon som säger också att ja, men jag kommer ändå aldrig orka fröodla allt som jag behöver. Så då orkar jag inte fröodla något. Vad säger du till en sån person då?
Ja, men det är väl lite som att städa i huset. Jag orkar inte städa, så då städar jag inte något. Alltså jag vet inte, kanske dålig liknelse, men
Nej, men man
nej.
måste inte fröodla allt. Det är inte allt eller
Nej,
inget liksom.
men
Nej.
tänk också varje gång som du fröodlar din egen grej så lurar du ett storföretag på, alltså du tar tillbaka en liten bit makt, du tar tillbaka en liten bit kunskap, du, alltså det är ju,
Bara det är ju värt något. Herregud, bara
ja,
det är värt något.
du stärker dig själv och din kunskap och din plats på jorden. Det kanske är väldigt högtravande, men för mig så har ändå fröodlingen varit verkligen odling deluxe. Alltså man verkligen kommer in närmare i det liksom och känner sig väldigt alltså kraftfull kanske. Men så, att man har fått en makt tillbaka, att man har möjligheten att så här, shit, jag kan verkligen odla mat hela vägen från frö till mat.
Och all fröodling är ju inte, det behöver ju inte vara så svårt och komplicerat. Ibland så kan man ju höra att folk tycker att det är så elitistiskt, att det är sånt som bara nördar håller på med. Och jag värjer mig lite mot det, därför att det är sån skillnad på att odla frö och att odla frö. Det är mycket lättare att fröodla ettåriga självbefruktare, det är mycket svårare att fröodla tvååriga korsbefruktare, men någonstans måste man ju börja. Det behöver ju inte vara så svårt. Någonstans måste man börja. Alla har börjat någonstans. Ingen är expert från början. Och bara för att man kan fröodla någonting. Alltså det kan jag få höra ibland av min mamma sådär, när jag misslyckas med någonting i odlingen. Liksom. Någon sommarblomma eller något. Och så bara, ja men inte du trädgårdsmästare, säger hon då och blinkar. Jag bara, jo men det betyder inte att jag är expert på alla växter. Och bara för att jag vet hur man fröodlar spenat till exempel, så betyder inte det att jag vet hur man är lika duktig på att fröodla morötter. Så att man får lära sig, man kan ta en grönsak om året brukar jag säga. Jag brukar försöka lära mig en ny varje år. Och sen fröodlar ju inte jag allt varje år, för det har inte jag plats eller tid eller ork med. Men frö har ju ganska lång hållbarhet. Så att man måste ju faktiskt inte fröodla allt varje år. Om man inte vill förstås. Men det var ju det där med tid och ork liksom. Vad brukar du prioritera när du inte har tid och ork? Vad måste du ha i din odling?
Jag brukar alltid se till att ha en del saker som barnen gillar, som tomat och gurka och så, alltid. Jag är själv väldigt glad för rödbetor. Så jag brukar
Du gillar
alltid odla ett
rödbetor.
par olika färger av rödbetor, några olika färger och former. Vilket också är lite fiffigt för då kan man alltid både, man kan äta det man selekterar bort och sen kan man fröodla på resten.
Precis, återigen, det är inte antingen eller. Det är inte antingen bara frö eller bara mat. Man kan
Nej.
faktiskt, man
Nej.
kan
Nej, men
spara
det är väl
ändå.
mest det. Sen så tänker jag några sorter som jag aldrig kan hitta i affären. Vi odlar en vintersquash som heter Sweet Meat som vi säljer i Nordfrö också. Man kan aldrig hitta en riktigt bra vintersquash. Eller ganska svårt att hitta. Så jag brukar ge mig på några sådana saker som jag vet är jättesvåra att hitta. Jag odlar ofta blomsterböna till frö. Alltså den är ju, man äter ju blomsterböna precis likadant som man äter vilken torkböna som helst, alltså vilken kokböna som helst. Men den är mycket godare.
Jag har aldrig provat, jag
Den här
måste
den är
prova.
fantastisk, både konsistensen och smaken och allting. Så jag brukar försöka odla upp en blomsterböna som jag då har till mat i själva fröet. Några sådana grejer som är svåra att hitta brukar jag köra på.
Sen kan man ju också tänka på att för det är också ett sånt där argument emot fröodling, om man ska vara lite såhär djävulens advokat. Då menar ju många på att varför ska man hålla på och fröodla? Det finns ju ändå att köpa i trädgårdsbutiken, allt man behöver liksom. Varför ska jag odla mitt eget frö? Det finns ju ändå att köpa i de där fröställen. Men gör det verkligen det? Finns allting verkligen alltid att köpa? Nej, och det som är en vanlig sort idag kanske inte är en vanlig sort imorgon. Så att det är ju ett jättebra sätt att hålla igång sina favoriter, oavsett om det är sweet meat eller vad det är för någonting. Har man någon riktig superfavorit, ja men lär dig fröodla den då. Annars finns det faktiskt inga garantier för att du alltid kommer kunna odla den.
Jo, men så fungerar det ju. Absolut. Och då får du en favorit som också blir bättre anpassad till din plats.
För varje år som du odlar den. Vi får hoppas att vi får ett mycket bättre odlingsklimat, eller på att säga, bättre säsong i alla fall än vad vi hade förut. Jag hade ju stormen Hans på besök. I början av augusti blev halva min trädgård en sjö.
Aha.
Jag kunde hålla mig för skratt. Så att jag hoppas verkligen att det blir lite bättre i år än vad det var innan. Men om man ska tänka på branschen då, om vi lyfter blicken och inte liksom bara tittar på våra egna trädgårdar här. Vad är det bästa som kan hända för fröodlingsbranschen tycker du? Och vad är det värsta som kan hända? Vad är det du hoppas ska hända?
Okej, då hoppas jag att några svenska myndigheter skulle inse behovet av att vi kan odla frö i Sverige och underlätta för den fröodlingen. Jag tänker så här, i Norge så har man bitvis K-märkt hantverkare och inte själva hantverket. Man har velat ha kunskapen att göra vissa slöjd eller bygga gamla hus eller du vet så. Så man har K-märkt själva hantverkaren istället för produkten.
Oj.
Och jag tänker mig att jag skulle vilja se hur vi tog fröodling på allvar och faktiskt underlättade betydligt för att vi ska ha en mycket mer utvecklad fröodling i Sverige.
För det är ett hantverk. Fröodling är ett hantverk.
Det är ett hantverk och så som vi har lagt upp Nordfrö så vill vi att det ska vara ett småskaligt hantverk på väldigt många platser. Så vi skulle inte heller vilja säga att du är så här, en stor aktör får jättemycket pengar för att driva någon sorts. Så jag skulle heja på väldigt mycket om det från politiskt håll att man tog det här med livsmedelssäkerhet på allvar och krisberedskap på allvar och satsade på fröodling. Sen så vet jag inte. Man skulle på något sätt vilja ursprungsmärka fröer och säga att svenskodlade fröer kunde ha en egen märkning på påsen. Eller du vet, så här, så att det framgår att det hantverk som finns bakom. För svenska fröer kostar ju mycket mer. Därför att ett hantverk i ett klimat som vårt blir ju en mycket dyrare process. Det kanske inte är en så viktig grej, men du är med hur jag tänker att man inte ska kunna fuskmarknadsföra andra fröer så att de känns som att de är svenskodlade.
Ja, men det är ju det här med greenwashing helt enkelt också. Att
Ja.
man låtsas att det är bättre än vad det är och att man försöker få det att
Ja.
framstå som att det är mer hållbart än vad det verkligen är och så vidare.
Ja. Och det är mycket greenwashing i fröbranschen. Massor, massor.
Finns det några exempel på det? Kan du ge ett exempel? Du behöver inte hänga ut någon, men ändå något slags hur det kan gå till när man greenwashar fröer.
Jag skulle ändå säga att om man går igenom ett antal svenska fröfirmors hemsidor och läser hur mycket de pratar om hållbarhet och miljövänlighet och det ena och det andra, så är det väldigt lite av det i grunden. Det är väldigt ofta stora åkrar, plöjda åkrar i södra Europa. Vi använder grundvatten till att bevattna. Vi besprutar de åkrarna. Så tar vi in fröet till Sverige och så ser vi har ganska hållbart frö här. Det är väldigt, och så, precis som du sa innan, det här fluffiga rosa skimret av människor i fina linnekläder som går runt
Oj,
i,
oj, det är så härligt. Stråhattar och solnedgångar och
ja,
blommiga
precis.
klänningar.
Och
Halleluja!
väldigt ofta är det ett gäng, som du säger, fem olika företag nere i Europa som tar fram alla de här fröerna i väldigt, väldigt storskaligt. Så jag skulle säga att det förekommer ganska rikligt av det. Ibland när vi har föreläsningar så kör vi vår föreläsning, så läser vi upp en handfull citat och så ber vi dem på föreläsningen säga om de tycker att det summerar vår verksamhet. Och de är ofta säger, ja, superbra, fint. Och så är vi så här, ja, de här fem citaten kommer från fem andra fröfirmors hemsida. Och det blir ofta lite dyster stämning i det läget.
Nej, men det är inte så lätt att välja rätt. Hur ska man veta som konsument? Det är inte så lätt.
Nej, det är jättesvårt för att man får säga att det är hållbart och att vi har tänkt på miljön och vi tänker på framtiden och vi tänker på barnen och de tänker på husdjuren, de tänker på allt möjligt. Men någonstans så kan man säga hur mycket som helst utan att kunna backa upp det på något vis. Man kan säga att man har väldigt hållbara ekologiska fröer även om man bara har någon procent av sortimentet som är ekologiskt. Resten kommer från samma fem företag nere i Europa. Alltså, så att, men det gäller ju alla branscher. Det är inte, alltså, vi är ju inte så att fröbranschen är speciell. Det är ju många branscher som är väldigt, låter väldigt hållbara fast de inte är det. Liksom.
Och sen just med de här fyra, fem företagen, det är ju faktiskt lite obehagligt tycker jag, därför att de bedriver ju lite rovdrift på varandra. De köper ju upp varandra åt höger och vänster också, så det är inte alltid så himla lätt att
Nej.
förstå ens vilket fröföretag som är vilket. Ofta är det samma ändå när man börjar nysta i det där.
Ja, och när du sen hittar frö från, vi säger en speciell tomatsort, så kanske du hittar den hos 10-15 olika svenska företag, så kommer fröna från samma ett företag, ofta odlade på en plats. När jag ser den här greenwashingen som lite problematisk därför att den tar inte vår situation på fullt allvar, det här med att vi har en livsmedelsbrist, eller vad heter det, alltså en beredskapsbrist. Vi har faktiskt seriösa problem. Jordarna i Europa utarmas, grundvattnet tar slut, jorderosion, besprutning, alla de grejerna är ju faktiska problem vi har idag. Och om man försöker greenwasha sig förbi det så gör man ju inte någon människa en tjänst egentligen. Vi skjuter bara upp ett problem en liten bit framför oss och sen så kommer alltihopa. Så jag tänker liksom som privatperson så kan jag bli superfrustrerad hur man kan få greenwasha över ett sådant allvarligt problem, en sån allvarlig utmaning. Sen som företagare kan jag ju bli frustrerad över att man kan sälja fröer för hur lite pengar som helst och låtsas som att de är hållbara. Men det är en annan sak. Men
Och då
som
är det ju någon
privatperson
annan
som...
som betalar. Då är det ju någon annan som betalar. De där fröna är ju så billiga av en anledning.
Jag kan göra en liten harang om att externalisera kostnader, men jag vet inte om det går in i podden här. Men som är faktiskt väldigt viktig. Men då blir det lite mer nationalekonomi av det.
Ja, nej, men du får köra om du vill. Alltså, jag älskar ju sånt här. Jag går igång på sånt.
Okej, jag prövar så ser vi hur det landar då. Jag tar en klunk te och så ser vi. Nej, ja, men om vi tänker oss så här, om vi pratar om att externalisera kostnader, så är vår marknadsekonomi uppbyggd så att ju fler kostnader som du kan låta någon annan betala för, ju billigare blir din produkt. Det vill säga, ju fler kostnader som du kan lägga utanför din produktionsprocess, ju billigare blir produkten.
Så någon annan får betala.
Ja, precis. I fallet med ett frö, om du producerar ett frö som gör att grundvattnet utarmas så att miljön blir sämre, så blir fröet billigare i fröpåsen för den som köper fröet. Men kostnaden hamnar ju på miljön, på våra barn, vi får sjukdomar, alltså bara det att utarma grundvatten och göra åkermark eller odlingsmarken sämre är ju ett superallvarligt problem. Men tendensen är också så här att ju fler kostnader du kan externalisera, ju mer kan du konkurrera ut dina kollegor. Så att det går dessutom i riktning mot att bli mer och mer externaliserade kostnader och problemet med det är ju att det är alltid någon annan som får betala det. Så fröerna är ju egentligen inte billigare. Det är bara det att när du köper dem så har du bara betalt för lite av de kostnaderna. Det som vi försöker göra i Nordfrö då är att vi försöker internalisera alla kostnader.
Och det
Just det, du
låter ju som
tar...
att det är en jättedålig affärsidé.
Ja, därför att det är en dålig affärsidé i det systemet som vi har byggt upp. Därför att våra fröer blir ju mycket dyrare. Och när vi lyckas förklara för människor, alla våra härliga kunder förstår ju det och köper våra fröer ändå. Men vi får ju en väldigt skev konkurrenssituation därför att våra fröer framstår som väldigt dyra. Och när man då som ett annat företag kan säga att ja, men våra fröer är också hållbara så blir det så svårt för oss att få fram, okej, vad är skillnaden? Men när vi då internaliserar alla kostnader så tar vi ju ansvar för de kostnader som vår produktion har. Ja, det här är ju egentligen en lite skev nationalekonomi som gynnar företag som framställer den billigaste produkten.
Vad är hållbarhet på riktigt, helt enkelt? Alltså,
Ja,
ja.
därför att kostnaden får ju, jag tänker på mina tre barn, de kommer ju få hänga med det här med att odlingsmarken försämras, grundvattnet förgiftas, klimatförändringar, de kommer ju få hänga med de problemen, så kostnaden finns ju, det är bara att vi lägger den någon annanstans i tiden.
Vi försöker skjuta den framför oss istället.
Ja, eller åt sidan, vi
Eller åt
lägger den
sidan.
på något land någonstans eller någon by någonstans eller vad som helst liksom. Och det kan ju vara kostnader för sjukvård, för att folk blir sjuka av att kanske marken är förgiftad eller grundvattnet är förgiftat och så. Så det är svårt att navigera i det där med att försöka ta ansvar för att internalisera kostnaderna.
Nej, men allt det här med kostnader kanske inte är så himla, det låter inte så himla roligt och sexigt, men det är ju viktigt. Det är en del av branschen och det är en del av verkligheten. Och då måste man ju förhålla sig till det. Och vi är ju alla konsumenter, vare sig vi älskar fluffiga, härliga, blommiga trädgårdar eller inte. Vi är ju konsumenter och det vi köper är ju en produkt. Hur trist och torrt det än kan låta,
Jag tänker att
faktiskt.
det är lite av en nyckel att så här, fundera lite kring vad hållbarhet egentligen handlar om. För hållbarhet ska ju egentligen gå på djupet. Så det här tråkiga ekonomipratet är ju ändå en del av att bedöma vad som är hållbart och ohållbart, tänker jag. Så om det är till någon nytta så kan man ju ta med sig det och titta på olika saker. Är det här hållbart? Är det här ohållbart?
Ja, men absolut. Och jag som är omställare också tänker mycket på det här med social hållbarhet. Och ur ett individperspektiv så kan man också fundera på det här med alltså personlig hållbarhet. Hur mycket orkar man odla? Särskilt om man är självförsörjare. Det är ju väldigt tacksamt att odla ihjäl sig, som jag brukar säga lite skämtsamt. För det är så härligt med odling och det är så roligt. Men det kan faktiskt bli övermäktigt också. Så att, då gäller det att man odlar smart, så att man orkar långsiktigt. Nu har vi pratat ganska länge om frö och fröodling. Är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Är det något du vill prata mer om? Eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer? Är det något du saknar i trädgårdsdebatten? Förutom det vi redan har pratat om förstås.
Ja, precis. Nej, men alltså så här, som jag är entusiast och nörd så kan jag ju prata om det här tills öronen trillar av. Så vi får nog bara helt enkelt hejda oss, tänker jag. Jag tycker vi har täckt in mycket som känns jättebra. Det som jag tänker, som sagt, trädgårdsmedia och den biten, det är ju det vi pratade om innan. Med både lagstiftning och allt möjligt. Men nej, jag tycker det känns bra. Jag
Ja, men
är
vad härligt.
jätteglad.
Om man vill bjuda in dig som föreläsare, vart ska man vända sig då? Har du någon mejl eller Instagram eller vad brukar ni vilja att man ska kontakta dig på?
Ja, vi blev ju kontaktade dels på adressen kontakt@nordfro.se. Kontakt@nordfro.se. Och sen också att skriva ett meddelande på Instagram går också jättebra. Eller Facebook. Så kommer vi gärna ut och berätta mer.
Ja, men ja, och jag kan varmt rekommendera er Instagram. Ni har ju börjat sända live också. Jag tycker det är så roligt. Du och
Ja.
Linus. Heja, ni är ju jätteduktiga. Mer sånt. Vad har ni fått för respons på det?
Ja, men det var väldigt roligt. Vi träffades som ett företag som pysslar med e-handel, så träffar vi ju inte kunder så mycket eller folk som bara hejar på oss liksom så. Så för oss var liven väldigt rolig, för vi fick liksom äntligen sitta och småprata lite och man behöver inte hålla så hög nivå, alltså så här dunderhög nivå liksom. Så det känns väldigt mysigt att köra live. Så det kommer vi att fortsätta med. Vi funderar på att köra mer live i praktisk fröodling när vi verkligen är ute och sår och i fält och så.
Ja, men gud vad kul. Jag applåderar som en glad säl. Vad härligt. Jätteroligt.
Härligt.
Det här praktiska tror jag folk behöver få veta mer av så de förstår allt som ligger bakom. Men tack snälla du för att du ville vara med i podden och prata frö och fröodling. Jätteroligt tycker jag. Jag har ju aldrig träffat dig på riktigt. Jag har träffat Linus däremot på Nordiska trädgårdar. Eran fina monter där. Kommer ni vara där i år också?
Ja, vi håller på att planera för fullt. Vi kommer till Nordiska trädgårdar och vi kommer till mässan i Malmö som heter Vår trädgård i början på mars. Då ser vi fram emot att träffa så många som möjligt som vill komma fram och byta några ord med oss.
Ja, men vad härligt. Kanske jag kommer fram och byter några ord också. Hoppas vi får ses
Ja,
då på riktigt.
ja verkligen. Tack så jättemycket för att vi fick vara med.
Ja, men tack snälla för att ni ville vara med.
Ja,
Men du får ta
vad
hand
härligt.
om dig så ses vi.
Detsamma, detsamma. Tack så jättemycket och lycka till med all fröodling.
Tack snälla du. Hoppas vi får en bra säsong 2024. Vi håller tummarna för det.
Japp.